på er! Det är dags för ännu ett avsnitt av Split Vision. Jag heter Karin Löving och som vanligt och mycket glädjande så är Stina Segerström också med oss. Välkommen!
Tack, tack!
Som landslagsspelare så har du ju inte bara din klubblagstränare att förhålla dig till, utan du har även förbundskaptenen som är din tränare. Hur är det, Stina?
Ja, det är ju utvecklande tror jag i de flesta fallen att ha två olika ögon på dig och som dessutom vill få ut det bästa av dig. Ofta så tror jag dessutom att de går ihop. Jag menar, du har ju, som vi har pratat om tidigare, det här att du kommer till landslaget för att du har presterat någonting på klubbnivå. Så ofta är det ju samma kvaliteter som båda tränarna vill ha ur dig på något sätt.
Ja, just det.
Men så kanske med lite olika infallsvinklar, så jag tror att det är absolut nyttigt.
Mm. Olika coacher har ju olika stil, olika syn på spelet och olika förhållningssätt till spelarna. Är det svårt att växla emellan? Jag tänker just då som klubb och landslag.
Ja, det är svårt att veta hur. Jag tror att det är ganska individuellt hur man känner. Om de här två olika coacherna vill ha det i olika roller, så är det klart att det blir lite mer komplicerat. Att du ska spela på ett helt annat sätt i landslaget till exempel. Jag har inte varit med om det, utan jag har ofta... Det är väldigt små skillnader så, utan man spelar på ungefär samma sätt. Och då är det inga större problem. Men det kanske finns exempel på där det kan bli lite klurigare. Men så länge det är tydligt och du vet din roll och du vet vad du förväntas göra, så tror jag bara att det är nyttigt också och utvecklande för din speluppfattning att spela på olika sätt.
Mm. Hur mycket kan en coach lyfta ett lag?
Jättemycket, tror jag. Det är ju någonting man inte riktigt kan ta på. Det är ju en känsla. Så jag tror att coachen är väldigt viktig. Och det finns ju ingen handbok för det. Det finns inga tydliga riktlinjer hur du ska göra det. Och det är ju därför det inte alltid är helt lätt att vara coach. Men du sprider ju ofta en känsla genom både träning och vid sidan av. Som jag tror kan påverka mycket och som kan sätta sig i väggarna i klubben också. Någonstans börjar man ju och det är ju ledaren som har ett lite extra ansvar där.
Ja, och då kan det ju säkert vara lite tvärtom också, att det kanske inte funkar så bra och att det påverkar negativt.
Ja, det tror jag. Sen som sagt, alla har ju alltid ansvar, det har man ju som spelare och som trupp också. Men det är ju som ledare, den största inverkan tror jag att du kan ha om du inte är tillräckligt motiverad egentligen. Alltså så länge du sprider ett engagemang och motivation och du vill lösa om det är problem, så är det också mycket upp till spelarna att försöka, ja, om det till exempel om du har en svacka och det har gått sämre en period. Men som om du har en ledare som inte är motiverad, då tror jag att det smittar av sig och kan verkligen bli negativt.
Mm. Hur stor betydelse kan ett tränarbyte ha när det kommer en ny tränare till ett lag?
Jag upplever det som väldigt stor skillnad. För att, särskilt om du har haft en tränare under en längre period. Att du har inte obegränsat antal övningar som tränare. Utan träningarna ser ungefär ut på samma sätt. Och det är samma ögon. Du vet ungefär vad tränaren förväntar sig av dig. Och ja, det blir lätt lite vardag och lite slentrian av det. Kommer in ett par nya ögon och med nya övningar och nya tankar, så är du automatiskt på tå lite grann. Mer än vad du har varit innan. Så att jag tror att det kan vara jättenyttigt. Man märker verkligen av det första tiden som en ny coach. Att på träningar och alla vill. Du börjar ju lite på noll och ska ta din plats i laget också. Så det blir bättre kvalitet, lite högre fart på träningarna och sådär. Så att det är nyttigt.
Så även om man har en bra coach så kan det ändå vara läge att byta efter ett par år just för nytändningen?
Ja, men jag tror det, att när man själv som coach känner att man inte riktigt vet vad man ska tillföra för något nytt. För att utveckling går ju hela tiden framåt. Du kan inte bara vara nöjd med att ligga på en viss nivå, utan du måste ju hela tiden sträva framåt. Och har du jobbat tillräckligt länge och känner att du är lite tömd, att du behöver en ny grupp och en ny miljö på något sätt, så tror jag att hur bra du än har varit, så är det nog dags att kliva åt sidan.
Hur mycket får du som spelare, vad ska vi kalla det, får du ut av landslagscoachen? För den personen träffar du ju mindre tid än din klubbcoach.
Ja, precis. Det här tror jag också är jätteindividuellt. Som med tränare i ett klubblag också, så tror jag att vissa spelare får ut väldigt mycket. Medan vissa spelare kanske känner att det på samma sätt som i klubblaget. Och de kanske inte, man kanske inte får lika mycket feedback. Så ja, som sagt, väldigt individuellt. Och en förbundskapten har inte den tiden på de här få samlingsdagarna och ge den tiden till varje spelare, utan det blir ju mer helhet. Och kanske några spelare som behöver lite extra. Så överlag så får du ut mycket mer av din tränare hemma. Mm.
Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna hos en tränare?
Alltså det är ju att se spelaren, vilka kvaliteter man har och hur man ska kunna lyfta fram dem. Det är ju liksom A och O. Och få ut det bästa av ett lag, av alla spelare, och få det att funka ihop.
Mm. Nu, du har ju spelat i många år. Du har erfarenhet av många olika tränare. Är det saker du tar med dig själv nu i din nya roll som tränare?
Ja, man försöker väl tänka på det. Men det är ganska så ofta som jag kommer på mig själv med att jag gör saker som jag tyckte var jobbigt som spelare. Att man snackar för mycket. Man säger för mycket grejer. Man kan inte komma ihåg så mycket som spelare. Inför en match till exempel. Alltså, när man är ute på plan sen så, ja, så har man inte kunnat ta in 17 instruktioner innan. Utan det är kanske någon grej så. Sådär. Pedagogiskt känner jag att jag kanske inte riktigt är där än. Men absolut, jag försöker ändå tänka efter hur jag kände som spelare och vad som hjälpte mig. Mm. Sen är vi olika. Men förhoppningsvis så säger de ifrån tjejerna om de tycker jag gör fel. Ja.
Vi har varit inne på det lite tidigare, men de två senaste förbundskaptenerna är ju väldigt olika personer. Hur märkte man det konkret som spelare i truppen?
Ja, alltså Pia är ju mer spontan. Spelar gitarr, sjunger och ja, står och hoppar och jublar på träningen när det blir mål. Lite mer så känslorna på utsidan än vad Thomas hade. Samtidigt som Thomas kunde också, det var inte så att han att inte visade några känslor, men det tror jag är ganska tydligt. Det ser man ju utifrån också, deras olika sätt och hur de beter sig vid sidan av plan. Samtidigt som båda är ganska lika i sitt sätt under match. När de står och coachar eller skriker instruktioner så är båda lika engagerade och ja, inne i matchen.
Ja, just det, man hör coacher står och skriker. Alltså, kan man ta in något av det när man är på planen? Eller är det mest att de gör det för sitt eget välbefinnande?
Jag tror lite det. Alltså, särskilt landskamper om det är mycket folk. Man hör ju ingenting. Sen kan jag ibland vara tacksam att jag har spelat centralt i plan. För att de spelarna som spelar på coachens kant. Alltså ytterback och yttermittfältare eller ytterforward. Och så vill du som tränare vara med i matchen. Så är det de två stackars spelarna som du kan snacka med hela tiden. Ge instruktioner, minsta lilla grej. Så blir de matade. Så att där kan jag känna ibland så här, gud vad skönt att man är i mitten och inte får det här hela tiden så fort bollen kommer. Någon meter hit, någon meter dit. Gör det här, utmana. För då kommer man ju inte undan, då hör man det ju. Om tränaren står 2 meter ifrån dig och skriker.
Ja, det är klart. Mm. Vilken är den bästa tränare du har haft?
Och jag har haft turen att ha jättemycket bra tränare. Den jag har senast är ju Torbjörn Nilsson som jag hade i Kopparberg, Göteborg. Han tyckte jag var fantastisk just för att han lämnade mycket till spelarna och det var för mig rätt i tiden som var så pass gammal och rutinerad eller man ska säga. Så jag behövde få vara kreativ själv och lösa mycket situationer på plan tillsammans. Vi var ett rutinerat gäng. Men jag har även haft Pia. Det var hon som jag hade henne som tränare första gången jag blev uttagen till A-landslaget. Så henne hade jag också att tacka för det sista steget där.
Nu ska vi lämna tränarna för en stund och lyssna på en spelare som förra året var både i Tyskland och i Ryssland och sen landade i Eskilstuna. Jag pratar givetvis om Olivia Skog. Idag har jag med mig Olivia Skog. Hej!
Hej!
Du spelar nu i Eskilstuna, skrivit på i höstas, i november kanske det var.
Ja, ungefär.
Och då var det tredje klubben i tredje landet under förra året. Berätta.
Det stämmer bra. Ja. Nej du, jag hittade på lite tokerier förra året. Var först i München, i Bayern München. Sen blev det Ryssland och Rosianka och nu Eskilstuna United.
Vad har det året gett dig? Det är ju en ganska unik erfarenhet ändå.
Ja, det får man verkligen säga. Nej, jag känner att jag växte verkligen som människa utomlands. Det blev lite kortare än vad det var planerat, men det var väldigt givande ändå.
På vilket sätt?
Nej, alltså bara att vara ensam. Liksom för i Tyskland var det ju ganska lätt, för där kunde man ändå kommunicera med människor. Men i Ryssland så var jag väldigt mycket ensam, för det var ingen som kunde engelska och lite sådär. Så i omklädningsrummet till exempel då, så satt jag mest bara och observerade.
Ja, ja,
och det är man inte riktigt van vid. Så man lärde känna en liten ny sida av sig själv, och det är väldigt givande. Så att nu känner jag ändå att jag liksom är mer en lugn person.
Mm. Vad gav det dig sportsligt? Jag tänker att det är lite olika i Tyskland och i Ryssland.
Jo, verkligen. Det blev lite oturligt i Tyskland med skada och sjukdom. Så att det blev inte jättemånga matcher, men man lär sig att ta för sig i Tyskland. Mm. Så var mest den biten. Och i Ryssland fick jag massa speltid, så att det var givande på det så sätt.
Mm. Har det gett dig någon, liksom stärkt dig mentalt?
Ja, det får jag verkligen säga. Nej, men som jag sa innan, att känns som att jag har blivit mer mogen och liksom växt som människa. Och liksom från att verkligen typ alltid vara på högvarv förr, så är jag lite mer lugn som jag sa innan. Mm. Och kan växa lite mellan och ha kul och vara lugn och må bra av det. Liksom. Mm.
Det är de erfarenheter du har fått med dig. Är det något du kan ha nytta av i landslaget?
Ja, det tycker jag.
Mm. På vilket sätt?
Nej, men alltså, jag har nog varit lite en sån här som folk bara tänker att ja, men Olivia, hon bara kör och det är skratt och flams hela tiden. Men jag har verkligen lärt mig att liksom välja mina situationer. Jag vet liksom när det ska vara allvar, och då är det allvar. Mm. Så att ja, mer mogen helt enkelt.
Mm. Det är nu, om jag räknar rätt, 2 år sedan du debuterade i A-landslaget.
Mm.
I en match.
Början av 2013.
Ja, precis. Och det har blivit en bit över 20 matcher sedan dess. Hur pass rutinerad känner du dig i landslaget nu?
Ja, i gruppen känner jag mig väldigt rutinerad. Jag känner att jag har kommit in väldigt bra i landslaget. Sen spelmässigt vet jag inte riktigt om jag känner mig så rutinerad än. Det har ju blivit några landskamper ändå. Det var mer än vad jag trodde att det var faktiskt. men jag tror att jag måste nog ha några mer matcher från start och lite mer speltid innan jag kommer känna mig som en rutinerad landslagsspelare.
Mm. Ja, nej, för jag undrar när den känslan kommer.
Exakt. Nej, men då ska man nog hitta Therese Sjögran när man känner så.
Så inte innan det?
Nej,
okej. Det är rätt hög nivå.
Ja.
Okej. Du var med i truppen till EM på hemmaplan 2013. Vilka mästerskapserfarenheter tar du med dig därifrån?
Ja, svårt att säga. Jag kan väl säga det jag lärde mig direkt under EM var det här med sociala medier. Att man kan inte lägga upp precis vad man vill där som vanligt under ett mästerskap. Jag vet att jag tog en rolig bild på Seger och Sjögran under pre-camp där. Och så var jag ju på väg att lägga upp den direkt liksom. Men då var de på mig direkt bara, Olivia, nej! Man måste vara noggrann över vad man lägger upp under ett mästerskap, för de kan användas till vad som helst. Så att lite sådana grejer. Första mästerskap, då är det lite sånt man får lära sig. Och sen jag hoppade ju in en match. Så att det var ju skönt att man fick liksom...
Fick känna på det.
Ja, en debut helt enkelt. Mm. Mästerskapsdebut. Så.
Nej,
det tar jag med mig.
Mm. Nu i landslaget så har du spelat både på mittfältet och i anfallet. Var känner du dig mest hemma?
Ja du, det är lite beroende på motstånd och spelsystem. Nu kör vi ju väldigt mycket 4-4-2 här. Och i det är jag väldigt trygg i som forward. Men det funkar väldigt bra som yttermittfältare också.
Mm. Är det lätt att ställa om mellan rollerna?
Ja, jag tycker det ändå. Det är klart det är lite annorlunda i mest försvarsspelet kanske som yttermittfältare. Men jag har ganska lätt för att ställa om. För att ibland blir det till och med att jag får byta under matchen. Och så.
Ja, just det. Okej, ja, då gäller det att vara snabbt med.
Ja, exakt. Men jag är ganska van vid det, så det är ingen fara.
Vilka delar av dig som fotbollsspelare kommer till sin rätt i de olika rollerna?
Ja, som yttermittfältare så skulle jag vilja säga att min tekniska bit kommer till sin rätt mer än vad det gör som forward. Som forward är jag, använder jag mer min snabbhet och djupledsspel. Liksom.
Är det någonting speciellt som du själv vill jobba på och förbättra med ditt spel? Alltså någon specifik
grej? Jag blir gärna starkare och tuffare. Jag har jobbat väldigt hårt med det senaste, särskilt i Ryssland. Då tog jag många kliv rent fysmässigt. Blev mycket starkare. Men jag blir gärna ännu starkare och, så att man kan hålla bort sina motståndare och lite sådär. Så att det är nog det.
Mm. Vad tror du det kommer krävas av dig och av laget för att ni ska ta er vidare från gruppen i VM?
Ja, vi har ju, när vi väl får igång vårt spel och använder seger som ett liksom som en grund i vårt anfallsspel, så är vi väldigt bra. Så att jag hoppas att vi verkligen kan få igång det, och då tror jag att vi kan bli riktigt farliga. Och att våra målskyttar också får in sitt, sitt spel, så att vi kan göra lite mål. Det är ju det som är viktigast, såklart.
Mm. Vilka är det, det svenska lagets styrkor, skulle du säga?
Ja, men det är vårt passningsspel, tycker jag. Och vår snabbhet där framme. Vi har väldigt många snabba spelare. Och vi har både spel, alltså små passningsspel och djupledsspel. Det är bra med lite variation.
Mm. På vägen fram hit där vi är idag, är det någon tränare eller någon spelare som du har stött på som har betytt extra mycket för dig i din egen utveckling som fotbollsspelare?
Jag skulle nog vilja säga Caroline Seger faktiskt. Hon har hjälpt mig jättemycket sen jag lärde känna henne egentligen. Men mycket under tiden utomlands. Det var ju jobbigt många gånger. I Tyskland var ju inte lätt när det blev så fel. Och då har hon varit som en stöttepelare. Och på alla läger och sånt där så vände jag mig ofta till henne. Och så när det är vissa frågor och så. Och det är ju liksom personliga saker och fotbollsmässigt som hon är väldigt bra. Så att jag får nog säga henne. Hon är en bra vän och kapten.
Ja, det är bra. Gott betyg för
Caroline,
kan man säga. Du är glad och energisk utanför planen. Hur förvaltar du den energin på planen? Är du samma glada person där eller går du in i någon sorts fokusbubbla?
Nej, det är klart att jag inte är riktigt så glad. Man skrattar väl kanske inte hela tiden under en match, men alltså det är mycket glädje när man spelar också, såklart, men fokusera det man ju såklart. Men vid mål och sånt, gör jag mål så kan det bli riktigt mycket galet. Så vi får hoppas att det blir några mål nu.
Jag vill hemskt gärna se några galna utbrott.
Jo, men exakt, det kan jag lova faktiskt.
Ser vi fram emot det.
Ja.
Hur hanterar du motgångar?
Ja, du. Nej, men lite som jag berättade innan. Jag pratar mycket med Seger till exempel och Emma Berglund också, min kära rumskamrat. Och, jag har lärt mig att tala ut om problem och motgångar, och det hjälper verkligen. Så att prata helt enkelt.
Det är det som pratar, det är det som gör att det går vidare.
Ja, det har jag lärt mig, att man inte ska hålla inne på saker och ting.
Vilken har varit den motigaste perioden i ditt fotbollsliv?
Alltså rent proffsmässigt var det väl nog Tyskland-tiden där.
Mm.
Där skulle jag ju ta mitt liksom stora kliv i proffskarriären. Så, men så, ja, så dök det upp lite motgångar och så då blev det som det blev.
Det blev det som det blev.
Ja, men rent personligt så var det väldigt jobbigt när min mamma gick bort när jag var 17. Och då skulle jag precis ta klivet upp i damallsvenskan med Göteborg.
Mm.
Och så hade jag fortfarande skola i Falkenberg där jag bodde. Och skulle pendla upp till Göteborg varje dag. Och samtidigt så hände det med min mamma. Så det var också väldigt jobbigt såklart. Så det är två lite olika,
ja, det är klart,
situationer. Men ja, man har lärt sig också, som jag sa innan också, ja, mogen har man blivit.
Ja, det är klart, det är klart. Mm. Vad vill du ge på planen för att känna dig nöjd med din egen insats?
Jag vill göra andra bra. Jag är lite av en sån spelare. Jag löper väldigt mycket, och jag löper inte bara för min egen skull alltid, utan i straffområdet till exempel kan jag löpa bara för att få bort en spelare, så att min forwardskollega till exempel ska få mer yta. Så att lite så.
Mm. Mm. Tänk dig det här, det är kvällen den 7 juni och imorgon så möter ni Nigeria. Vilka tankar far i huvudet på dig innan du ska somna?
Vinst. Att vi ska vinna, för det ska vi. Sen lite nervositet, garanterat. Jag har väldigt lätt för att bli nervös. På gott och ont. Men det är nog mycket det. Och sov nu, Olivia. Sov. Lite där. För dagen innan match kan det vara svårt att somna. Och ja, jag kan lätt stressa upp mig lite sådär. Men det blir nog de tankarna.
Hur ser förresten kvällen innan match ut?
Ja, vi brukar ha ett matchmöte. Få reda på startelvan och hur vi ska vinna matchen helt enkelt.
Har du några speciella rutiner du gärna vill få gjort liksom på matchdagen?
På matchdagen? Nej, egentligen inte. Bara äta 4 timmar innan match, det är väl det. Jag försöker inte få några såna där tvångstankar, för det känns bara som att det är jobbig energi.
Ja, det kan vara skönt om man inte har börjat med det.
Men ibland så gör man, ja, utan att man vill, så startar man någonting. Men jag försöker hålla mig borta från det.
Mm. Har du lätt att koppla av emellan matcherna?
Jag har lärt mig det. Så jag kommer tillbaka till det jag har sagt hela tiden, men mycket under utomlandstiden så lärde jag mig sånt. Och ja, har kunnat lära mig att koppla av på ett helt annat sätt.
Hur gör du när du vilar? Om jag tänker att det är en längre turnering. Hur gör du när du vilar mellan? Vad vill du liksom? Vad är vila för dig?
Nej, det kan vara allt ifrån att gå över till några i laget och bara sitta och köta lite gött. Eller att ligga på rummet bara i sängen och kolla på mobilen eller någonting.
Vilka delar av träningen gillar du mest? Att är det liksom spelövningar eller nöta fasta situationer? Eller vad är
absolut inte nöta fasta situationer. Men nej, jag gillar avslutsövningar.
Mm.
Det är väl, ja, det, som en offensiv spelare så är väl det ganska normalt.
Ja, ja. Är det något du inte gillar?
Försvarsspel är väl inte jättekul att träna på. Men det måste göras.
Ja. Mm. När började du spela? Hur gammal var du?
Jag var 6 år.
Du har 3 systrar, spelade de också?
2 av dem i alla fall.
2 av dem.
Den äldsta har gjort en fotbollsträning i sitt liv. Sen
var det
klart. Sen var det nog. Ja. Det är fotboll och musik som runs in the family.
Ja, men precis. Var det alltid självklart att du skulle satsa på fotbollen? Eller när kom det valet?
Nej, men det har alltid varit väldigt självklart. Det var när min mammas chef ringde hem en dag och han hade ett lag liksom, så ville han att jag skulle vara med, och då tackar man väldigt gärna ja. Och sen dess har det varit fotboll.
Ja. Har du hållit på med några andra sporter också? Eller det?
Ja, under
när du var liten?
Fram till tonåren där så var det mycket bordtennis och innebandy också.
Ja, okay. Nu är det inte så himla länge kvar till VM drar igång. Hur vill du känna i kroppen när ni sätter er på planet och åker över till Kanada?
Ja, jag vill ju känna att vi är väl förberedda. Det vet jag att vi kommer vara. Och sen vill jag känna att vi verkligen kan vinna VM-guld.
Mm. Det låter bra. Du har ju som där 2 klubbkompisar från Eskilstuna med dig i landslaget. Pratar ni något om VM nu innan, eller är det bara fokus på klubblaget när ni är i Eskilstuna? Eller slinker det in liksom?
Ja,
på...
jag får nog säga att det slinker in en del. VM är ju rätt stort ändå, så att det är inte bara vi som pratar, det är ju andra som frågar oss och sådär hela tiden. Så att det går inte att...
Man kommer inte ifrån.
Nej, det går inte att ta bort det helt och hållet.
Det vill man kanske inte
heller. Nej, precis. Nej. Det ligger lite i bakhuvudet hela tiden såklart. Ja. Men sen när man väl är med laget och när vi har matcher, så är det ju bara fullt fokus på klubben såklart.
Mm, det är klart. Det är ju ja, de som också är med här, och det är Sara Thunebro och Malin Diaz i Eskilstuna. Du ligger ju mitt emellan dem i antal landskamper, dock betydligt närmare Malin än Sara. Vilken nytta kan du och Malin dra av Saras erfarenheter? Att hon har ändå varit med på så många?
Ja, nej, men man kan ju... Hon är ju rätt erfaren. Men bara snacka med henne. Typ, är det så här... Om man känner att kanske borde kört ett extra pass där. För jag blev liksom inte så trött idag eller någonting. Då kan hon liksom säga, nej Olivia, det är mycket bättre att du vilar nu. Du behöver inte bli trött varje pass. Så lite sådana grejer kan man... fråga henne. Ja, men det är bra.
Hon... Det är sånt som är skönt att höra. Liksom,
ja, verkligen.
Att man inte är fel på det.
Ja,
man
exakt.
Inte, ja, men det är ju kanon.
Ja.
Då återstår bara för mig att säga ett stort lycka till. Och jag hoppas att ni får vara i Kanada riktigt, riktigt, riktigt länge.
Det hoppas jag med. Ja. Tack så väldigt mycket.
Ja, tack så jättemycket.
Tack, tack.
Hej.
Hej, hej.
Olivia Skog var det där. En sak som Olivia tog upp var just det här med att man får vara lite försiktig med sociala medier under ett mästerskap, för att då är man lite mera under lupp. Men annars har ju sociala medier varit något som har vuxit även inom fotbollen och landslaget de senaste åren.
Absolut, det har ju varit en förändring nu. Det är ju mellan generationer eller vad man ska säga. Så de som spelar i landslaget nu är nog lite mer vana vid att hantera det. Men precis när det kom så, ja, man kanske inte tänker så mycket på att det finns där ute och det kan tolkas och det kan sättas in i andra sammanhang om du skriver någonting på Twitter eller lägger ut någonting på Instagram. Så att jag tror att nu har det lagt sig lite och de nog har fått lite coachning i hur man ska hantera det. För samtidigt så är det ju positivt. Det är ju många som får en närmare kontakt med sina idoler. Så att det är kul att det får finnas så att man får fortsätta i viss mån. Mm.
Det är inte så att, vad du vet, att ni får instruktioner om att det här är okej och det här är inte okej att twittra om under mästerskap och sånt?
Man får ju hjälp, vi blir lite mediatränade. Det är aldrig någon som skulle låsa oss helt. Men man får ju tips och råd och lite så, vägledning. Och sen är det ju speciellt när det gäller OS, när du tillhör, då tillhör du ju inte fotbollsförbundet på samma sätt längre. Utan då får man ju... Ja, när det ska bloggas och sådär så är det speciella regler som gäller.
Ja, just det. Mm. En annan sak som Olivia var inne på, det var att framförallt den här tiden i Ryssland har gett henne en mognad. Att hon nu känner mer skillnaden mellan när det är dags för sprall och när det är dags för allvar. Men att hon alltid ändå känner en väldig glädje på planen och att när det blir mål så släpper ventilerna och då... är det full glädje. Och det måste ju vara en väldig injektion till laget.
Ja, absolut. Och det är som hon säger. Att det är klart att det är nyttigt att få lära känna sig själv mer. Och komma till ett ställe där hon inte kan språket. Och, ja, det blir utvecklande. Samtidigt som jag är glad att det inte är så att hon har tappat det. För att det är ju... Alltså det sitter ju i hennes ryggmärg. Det är ju en del av den hon är. Och ha så mycket energi. Och det är klart, självklart så smittar ju det av sig. Så det är skönt att höra att den är kvar.
Ja, och det är just glädjespridare som är det som Alva Nilsson har tagit en lite närmare titt på i dagens lista. Så vi lyssnar på Alva.
Med Olivia Skog i podden känns det givet att prata om landslagets glädjespridare. Jag har hittat 3 stycken sådana i modern tid och en som aldrig fick chansen att bli den där clownen i landslaget. Första på listan, om hon är den roligaste vet jag inte, men först ut är Josefin Öqvist. Hon kom in i VM-laget 2003 som sista spelare och tackade genom att skjuta Sverige till sin första VM-final någonsin. Men även utanför plan hittade Öqvist sätt att lyfta gruppen. Bland annat ska hon vara mästare på practical jokes. Och vill man veta mer om skämten ska Marika Damanski Lyfors, dåvarande förbundskapten i landslaget, vara kvinnan att fråga. En till glädjespridare som inte riktigt funkar som Jossan men som ändå har en roll att lyfta laget är Caroline Seger. Jag har inte hört att hon skulle vara den som tejpar igen hotelldörrar eller klipper sönder lagkamraternas tröjor. Men däremot är kapten Seger mån om att laget ska vara bra. Hon tar ett större och större ansvar i gruppen för varje år som går. Och den som vill se den roliga sidan av Seger behöver bara göra en googling, trilla in på YouTube och njuta av filmklippen hon gjorde när hon befann sig på andra sidan Atlanten. Sist men absolut inte minst är ju då Olivia Skog. Hon får fortfarande ses som en rookie i landslaget, men hennes roll utanför planen är lätt att se. Skog sjunger, skämtar och pratar om fågelbajs i tv. Och på planen studsar hon som en figur tagen ur Bumbibjörnarna. Jag vet inte om ni minns, under EM i Sverige så firade Eskilstuna-spelaren segrar, mål och framgångar likt ingen annan. En spelare som tyvärr inte fick chansen att bli glädjespridare i landslaget är Marika Romansk-Lyfors. Nu var den förra förbundskaptenen en glädjespridare av rang under sin aktiva tid. Det var hon som sydde igen arm- och huvudhålet på Annette Börjessons matchtröja. Och enligt anonyma källor var det hon som sjöng högst, mest och sämst på alla lagfester. Det som gör att Domansk inte kvalar in på denna lista är att hon aldrig spelade i landslaget. Under tidigt 80-tal lirade Domansk i mästarklubben Jitex och vann flera SM-guld. Alla hennes lagkamrater fick testa på spel i den blågula tröjan. Men inte hon. Förbundskaptenen tyckte helt enkelt att hon verkade för vimsig och tramsig. Det roligaste i den kråksången. Förbundskaptenen hette Ulf Lyfors. Idag har han gift med Marika Domansk-Lyfors. Nu över till er, Stina och Karin. Och den givna frågan är vilka okända glädjespridare finns och har funnits i blågult under den tid som du spelade där, Stina.
Ja, Stina, vi är jättenyfikna på att höra vilka var glädjespridarna när du spelade i landslaget.
Ja, alltså det finns ju flera, det gör det absolut, som inte kanske är lika pigga på synas även i offentligheten, om man ska säga, utåt till media och så. Och min favorit är ju Sara Larsson, backen. Hon, det är inte så att hon står och hoppar och sjunger inför hela gruppen, men hon är så här smygrolig. Hon hade under ett mästerskap så ritade hon bilder på Therese Lundin och hennes hår som satt uppe som en följetong på väggar lite här och där. Lite så smygrolig. Man tror inte att hon ska vara så himla rolig, men hon är nog den jag har skrattat mest åt, tror jag.
Mm. Har du något mer exempel?
Hon har också gjort, vet jag, en gång på, hon bodde sen som Charlotte Rolin. Så bodde vi på, jag tror att vi var i Västerås på några läger. Och så på morgonen när Rolle skulle gå upp och gå in på toaletten, så hade Sara burit upp en pappfigur. Jag tror att det var någon komiker som hade stått nere i receptionen. Så att när hon öppnade toalettdörren utan linser och ser lite suddigt, så står det liksom, ser ut som en fullvuxen människa inne på toaletten. För då har hon smugglat in den när Rolle har sovit. Så ja, det finns en del sådana historier om henne.
Ja, det låter kul. Eller? Ja,
det var väldigt kul. Ja, men det är ju ofta så i grupper att alla syns ju inte utåt. Eller man ska säga. Hon var ju, ja, eller är fortfarande idag. Fast vi spelar inte tillsammans i landslaget. Men ja, hon är alltid där bakom öret.
Ja, men med detta så säger vi tack för idag. Och vi ses igen på torsdag. Eller hörs.
Det gör vi. Tack så mycket.
Tack.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.